Hockeymorgon presenteras i samarbete med C More.
God morgon! Vad härligt att ni är med oss för ytterligare en sändning av Hockeymorgon. Jag heter Niklas Norlind. Det är onsdagen den 22 mars. Och Johanna, man är lite seg nu va?
Ja, man har inte riktigt vaknat än.
Nej,
nej precis. Så det var en lång kväll igår.
Ja, det är nattmanglingar om man ska överdriva lite på flera håll.
Exakt, men det är precis så det ska vara i slutspelstider
ja,
ändå.
Verkligen.
Man är tacksam på något sätt.
Ja, verkligen. Mm. Man ska vara lite trött och yr.
Exakt.
Ja. Ja, men det är härligt. Det är skönt att få stiga upp i ottan tack vare långa hockeymatcher. Värre kan man ha det. Idag har vi storbild i studion. Över 20 säsonger på elitnivå, bland annat spel i NHL, Schweiz och en himla massa andra ligor. Drygt 400 matcher i SHL. Och för första gången har vi en världsmästare med oss i studion. Välkommen hit, Robert Nordmark.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig?
Ja, det är bara bra.
Ja. Så, sen kväll för dig igår också eller?
Nej, jag kollade inte allt det. Jag orkade inte titta på hela föreställningen. Men så fick jag inte titta på Malmö Brynäs för att min son ville titta på något annat.
Ja.
Okay.
Då var du stor och
lätt. Det är han som bestämmer.
Ja, okay. Men det var hockey i alla fall.
Ja, det var hockey.
Ja, men det är bra. Du var ju snabbt inne som tränare i Västerås här tidigare under säsongen. En liten vända.
Ja, jag hoppade in där i mitten på december kan man säga. Och sen var det 6 veckor ungefär.
Mm. Hur var det?
Ja, det var spännande. Jag håller ju på med att träna lite fast jag har 13-14 år uppehåll som scout. Så det blir mycket hockey. Jag njöt mer av matcherna. Sen gick inte resultatet kanske som vi ville. Mm. Jag tyckte vi var med i matcherna men inte riktigt där sista för att vinna matcherna.
Mm.
Vi tappade många matcher i slutet på matcherna.
Mm. Mm.
Men det var väldigt, det var en upplevelse att komma in igen.
Ja, det förstår jag.
Men jag tycker att det gick ganska snabbt att komma in det här tränarkarusellen kan man säga.
Ja, okej. Okay. Ja. Det var en ganska, vad ska man säga, tuff tid vet jag inte. Det ska inte jag uttala om. Men det var mycket surr runt Västerås. Det var lite kaotiskt kan man säga så.
Ja, alltså det man har ju en målsättning att gå upp till SHL om ett år.
Ja.
Om ett år och några månader, en månad eller två. Alltså 24 ska de gå upp.
Mm.
Och då har det då blivit lite tryck på dem, föreningen och spelarna kanske. Mm. Och så här. Och sen måste de ju verkligen gå till sig själv och tränar vi för att gå upp till SHL och har vi laget för att gå upp i SHL och så att man inte har för höga målsättningar. Så nej. När man förlorar några matcher då blir man helt, då sjunker man väldigt djupt.
Mm.
Men utifrån den målsättningen, vad var din roll tycker du att komma in som liksom mitt i säsongen? Vad behövde du göra då?
Ja, alltså Patrik Zetterberg pratade med mig i några veckor. Och då sa han, du kan komma in med lite nya ögon. Jag sa att jag är ganska bra på att analysera. Och se felen och sen vad man ska göra för att ta bort de här små justeringarna. Eftersom jag jobbar som scout och varit tränare i x antal år och håller på med det här och är 60 år. Så att håll på med några veckor med det här spelet.
Några veckor.
Ja. Att tränarstaben skulle, ja, lite nya impulser.
Ja.
Och justera grejer som inte funkade.
Mm. Ja, men då är onekligen en unik insyn i hur man behöver jobba liksom som spelare. Men hur är det egentligen att förmedla det till en vuxen spelare?
Till en vuxen spelare. Ja. Det är video. Så att man får spelaren får en klar bild av hur situationen var och vad de ska göra. Vad han ska göra och vad laget ska göra. Eller backparet eller kedjorna och så vidare. Eller. Så att det blir en klar bild. Så här ser det ut. Och så gör så här för att försvåra för motstånd. Det är inte att man ska säga fel. Utan nu händer det här. Du gjorde det här och det här hände. Men gör så istället kanske. För då blir det svårare för motståndarna.
Mm.
Och det är den där bilden att båda har en samma bild. Och att spelaren eller tränaren är till för spelaren. Att göra han bättre. Och inte bara säga, men det blir mycket vinst. Att man vinner man så är det halleluja och förlorar man så är det nere i källan. Men det är ju en process att göra spelaren bättre. Så måste man hitta vägar att vinna då. För att få lite arbetsro. Och sen är det beroende på hur föreningen vill. Alltså, och det är mistigt. Man måste ju träna tillräckligt för att det ska börja funka.
Mm. Just det. Vad gör du idag då? Nu när det där är över?
Nej, jag håller på med lite tränaruppdrag med lite pojklag. Mm. Och sen jobbar jag på Arlanda.
Jaha! Mm. Men vadå?
Ja, håller planen ren och fin.
Jaha, okej.
Okay. Vingarna och allt. Och sen kör jag när ni kommer från Luleå och ska till Mallorca så kör jag era väskor från gate till gate kan man säga.
Oh, det
så att
man.
Ni hinner i tid.
Det är ett jäkla karriärskifte då, det får man säga.
Ja, men det är, på min lista då, vad jag vill göra genom åren. Ja. Det här skulle jag vilja göra, då är Arlanda en grej. Och därför jag gjorde det. Och sen har jag C-kort då, så att då passar det bra. Just nu kan jag hålla på med att leka lite hockey på kvällarna och sen, eller på dagarna. Och sen hålla på med ett fast jobb så att säga. Just nu så passar det bra.
Se till att hockeylagen kommer iväg till rätt matcher vi har.
Ja, exakt.
Jag har ju sett strula på Arlanda. Det är alltid exemplariskt.
Ja, men jag vet att jag är inte inblandad i det.
Ja,
men det är så
här. Det är förseningar och skit i matcher. Ja,
det är ganska tajt med det. Att det ska,
ja. Det förstår jag.
Det är någon som har glömt någonting. Någon sitter i baren på O'Leary's och glömmer. Det, alltså, det händer grejer alltså.
Ja, det förstår
men varje sån här vi säger bagage, det är lite match för mig. Så jag är lite nördig så här. Nu ska jag tävla att hitta era bagage som hinner till Mallorca.
Ja.
Så ni hinner få lite sol på er till exempel. Om de ska utomlands, de som, ja, passagerarna.
Ja. Förr var det ju att tävla mot motståndarnas bästa. Nu jävlar ska jag rätt bagage iväg till Gran Canaria. Mm. Ja, det är kul. Att det är fortfarande som liksom en tävling.
Ja, det är väl det går ut på.
Ja. Vi ska liksom prata mer om din spelarkarriär senare. Men åren som scout, hur var de, tycker du?
Det var jag lärde mig jättemycket.
Ja.
Och väldigt bra gäng runt mina kollegor och motståndare så att säga. Det är ett bra snack och vi pratar inte om spelare, ranking och sånt där. Det håller vi oss själva, men vi pratar om massa annat och framförallt hockey och svensk hockeys utveckling och lite sånt gör vi och umgås. Så det är, sen är väldigt, man känner sig delaktig när man är med på möten.
Ja.
Och vi börjar ranka de här spelarna. Kan vi få den här spelaren in i våran laguppställning, då kan det bli bra.
Mm.
Den och den spelaren. Och sen är det att se i framtiden då. Och det är lite tävling att sitta och se på en spelare. Och så, hur ser han ut om 4 år?
Just det.
Eller 5 år och så vidare. Med lite kraftigare ben och mer kondition och mer rutin och så vidare och så vidare. För det är ju otrolig skillnad från 16, 17, 18, 19-åringar. Ja. Från spelare till spelare. Någon kan vara fullpuberterad och klar nästan med det mesta. Och någon är ju liten pojk.
Mm.
Men hur ser det ut i beslutskedjan där då? För att dels måste du ha ett långsiktigt perspektiv för att se hur den här spelaren kan utvecklas. Men sen så kommer det ju vara en tränare och en GM kanske i NHL eller i SHL eller vad den kan vara. Vem bestämmer vad man vill ha? Och hur går den dialogen med dig som scout?
Jag som scout ska försöka göra, jag gör en lista på de bästa spelarna som kan bli bäst i en lista. Sen är det upp till managern och de lite högre att vi behöver högerbackar, vänsterbackar, den här typen av spelare.
Mm.
Det är deras lilla. Men sen blir det en dialog eller man diskuterar fram vilken kan bli bästa spelande backen här. Och då lägger man fram dem. Sen det som bestämmer helt är ägaren.
Mm. Ja, det är så.
Ja,
Nej, men det är inte vad chefen tycker, utan vad jag tycker.
Mm.
Det är det jag är anställd för. Och sen är det upp till chefen eller head scouten så att säga, och bestämma, eller managern. Att, ska vi ta han eller han eller han?
Mm.
Då lägger man upp spelarna mot varandra. Och vem blir bäst? Och så börjar man prata olika, om det är spelförståelse. Och så vidare. Vad som är bäst för det laget också.
Så du skapar egentligen ett urval då?
Ja, vi gör en lista och sen gör vi en gemensam lista. Sverige och jag gör den svenska listan när jag jobbade mest med. Först svenska listan, sen har man en lista i Finland, Tjeckien, Schweiz och så vidare. Eller Europa.
Mm.
Och Ryssland är lite speciellt, för man vet ju inte om man får dem.
Nej, just det.
Men så, ja, så börjar man, vem ska vi upp där? Så har man ju en lister och så lägger man upp på den stora listan.
Mm.
Och de flesta lag följer ju sin stora lista på draften.
Mm.
Det är intressant det där, tycker jag. Man har sett lister ibland på hur, liksom, hur omfattande organisationerna inom NHL just är kring scouting. Alltså det är European scouting och det är amateur scouting och det är Nordamerika. Alltså det är ju mega organisationer bara för att hitta framtida spelare.
Ja, alltså det kan man få när är spelaren in i roast and line-up eller vad man kallar det.
Ja.
Får den här, den spelaren istället för, alltså det kan göra mycket.
Ja, ja, ja.
Väldigt mycket. Va?
Verkligen.
Och sen måste ju lagen ha lite tur att de här äldre spelarna spelar lite billigare när det är lönebudget i NHL. Men alltså det är en tävling alltså. Man sitter ju där, det är 32 lag då.
Mm.
Och sitter på den här isytan och det är otroligt mycket arbete bakom kulisserna.
Ja.
Man följer spelaren nästan, frågar nästan dagisfröken, hur är den här killen? Alltså det blir väldigt mycket jobb bakom kulisserna, inte bara sitta på matchen och sitta där och notera lite, utan det är väldigt mycket jobb bakom kulisserna så med, man pratar med spelare, tränare och så vidare, lagkompisar och så vidare.
Men hur mycket spelar personligheten in när ni liksom kollar på spelare? Kollar ni enbart på det hockeymässiga och det fysiologiska? Eller är det också personlighetsfaktorer som spelar in?
Nej, alltså allt spelar in. Mm. Passar inte spelaren in i ett spelsystem, ett lag, då spelar det ingen roll hur bra de är nästan. Mm. Sen kanske killen kan förändra när man kommer till SHL, NHL, AHL, att förändras lite grann.
Mm.
Det är ju en liten, man kanske chansar. Det finns ju killar som har ett stort ego i unga år. De har varit stjärnor sedan de var 6 år gammal. Och så kommer de upp till de stora pojkarna i SHL eller NHL. Och då får man ju anpassa sig efter spelsystem och vara kanske tredje, fjärde, femman ett tag. Men det är väl att klara den personen av det. Så det blir också den delen att det måste ju funka här uppe också. Inte bara i spel utan måste funka som en lagkamrat och så vidare. Det är många grejer som måste funka.
Mm. Ja, just det. Hur mycket, jag förstår att du såg fruktansvärt mycket hockey under scouttiden, men hur mycket hockey ser du idag?
Mindre. Ja. Mycket mindre.
är det skönt?
Jag är mest på tv.
Ja.
Och sen, jag följer mina söner då, som spelar i HV och en i Täby. Då.
Mm.
Och det blir ju, det är kugg och giva.
Mm.
Antingen kollar man på datorn. Det finns väldigt bra teckning att se på datorn när det gäller juniorlagen i Sverige och även pojklagen. Mm. Det kan man titta live, det man hinner då.
Ja, exakt.
Och man har ju, allt annat måste ju funka. Så det blir mindre hockey, men det blir väldigt mycket hockey för min del. Jag sitter och analyserar med kompisar och vänner om, ja, vad som komma skall i olika lag och varför funkar inte för den spelaren, vad tycker du? De ringer till mig som rådgivare, vad ska min son göra? Hockeygym nästa år, vad ska han ta? Eller ska han byta lag? Vad är viktigt? Sen som scout även så ser vi ju träningar. Och då ser vi ju, då vet ju vi vilka lag som är kanske lite bättre och utbilda.
Just det.
Det är inte bara de som vinner som man, det är ju fabrik. Många lag är ju fabriker att tillverka hockeyspelare. Så måste man vinna för att få publik och det här. Och det är mycket sådana faktorer som gör det. Men det är ju hårt jobb som ligger bakom det mesta. Att man är lite nästan nördig. Att man lägger ner extremt mycket tid på att försöka bli bättre.
Nästan.
Nej, men det är jättestor skillnad från lag 1 i SHL till sista laget. Hur man tränar och allt möjligt och massa faktorer.
Men vi ställde ju den frågan igår till Peter Nilsson som var här gällande kultur och hur man bygger en kultur. Man slänger sig ganska liksom löst med uttrycket att vi har en bra kultur eller vi vill bygga en bra kultur. Men om vi ska ställa det till dig också, vad tycker du att det innebär att ha en bra träningskultur till exempel?
Ja, att hela tiden besikta, kvalitetskontrollera, gör vi rätt? Alltså det är jättestor skillnad.
Alltså vara öppen för att omvärdera typ eller?
Ja, men vi tar en, i ett lag så är en, ja, det är 100 kilo. Det är bra.
Ja.
Men ett annat lag är 130 kilo. Vi tar bänkpress med ett kilogram.
Aha.
då är det bra. Ja. Det är 30 kilo skillnad, det är jättestor skillnad.
Ja.
Och man måste träna jäkligt mycket mer för att ta 130. Och det är ju nästa övning och nästa övning. Om vi tränar 40 minuter på isen varje gång, då kanske förmodligen bättre att träna dubbelt så mycket eller en timme då.
Just det.
Och man, det blir många minuter på ett helt år.
Mm.
Och förbereder sig, hur mycket video ser man, hur mycket stretchar man, hur mycket rörelseträning, balansträning, träkula, skottträning. Ja, men jag tränar skott. Ja, när då? Ja, jag gjorde ju förra veckan. Men McDavid skjuter ju varje dag.
Mm. Ja.
Så vi, att man måste som hela tiden, vad måste jag göra för att utvecklas? Både som individ, lag och förening. Och det är jättestor skillnad från, där kommer vi också till elitserien, att vad som är bra i de senaste, om man tittar på elitserien de senaste åren, så har ju Frölunda varit uppe i, väl, vunnit väldigt mycket. De tränar förmodligen lite vassare, och även Skellefteå, än de andra lagen.
Mm.
Nu säger jag väl, ja, men det var min känsla, min magkänsla, att många lag måste titta vad Frölunda och Skellefteå gör.
Mm.
Men där är ju det är inte, det är ju kanske en individ i Skellefteå som har satt ribban vad som är bra.
Just det.
Till exempel Lasse Johansson, när han var där så funkade det jäkligt bra.
Just det.
Var det han som gjorde det, eller var det föreningen? Det är ju frågan.
Mm.
Jag vet ju att det var förmodligen Lasse och några fler. Men Lasse var ju chef då, kan man säga. Så att det var bra.
Man kanske var så duktig på att förmedla det då, liksom att föra vidare den typen av tankesätt och träningsfilosofi så att det sitter kvar. Att vi pratar om det också.
I väggarna.
Ja, precis. Det sitter i väggarna. Mm. Ja.
Alltså det blir ju lite känsligt, men man säger att Skellefteå har gjort, de har ju många, många, många finaler, va?
Ja.
Och de vann väl 2 guld i rad, va?
Ja,
ja. Och jag vet inte, har de 3 guld, va?
Ja, jag tappade räkningen, men det är väl något sånt, va?
Mm. Alltså det är väldigt mycket. Sen är ju, det är många föreningar. Färjestad spelar ju fantastiskt förra året. Alltså den förvandlingen från när de bytte ut lite folk.
Så de fick in Mitell där.
Ja, men alltså det är små justeringar. Det kanske funkar ändå om de hade bara, Pennemon hade fått stöd och hjälp att nu trycker vi på lite med lite hårdare regler.
Ja.
Och killarna börjar jobba hårdare. Varför? Var det som, alla spelare har ju också ett ansvar att trycka på.
Rickard Wallin där också, om vi tar Färjestad som exempel. Han, jag antar att han inte gillar att spelarna ligger på latsidan liksom.
Alltså, så bra som Färjestad spelade i slutspelet där, det var en njutning att se för mig. Även om kanske jag som ju, lite djurgårdare
var lite arg. Jag är inte jättenöjd.
Och förlorade en final mot Färjestad, man lite arg på dem fortfarande.
Ja, just det, det sitter kvar.
Jag tänkte bara att vi skulle komma till det. Du har ju spelat i ganska många klubbar i Sverige. Luleå, Brynäs, Frölunda, Djurgården, Västerås. Vilken lag håller du på?
Jag är ganska hej på. Frölunda var mitt första SHL-lag.
Mm.
Jag kommer från Luleå. Mm. Min pappa har samma platsen 81, kan man säga.
Mm.
Ja. Och Djurgården har ju spelat och varit flera gånger och varit ledare där och så vidare. Så
att, du förstår varför jag ställer frågan.
Så att, det är väl kul att ha varit med den där lagen. Och jag har även spelat Brynäs.
Mm.
Att jag, måste jag välja de här lagen så?
Nej, måste du, men det är lite kul.
Ja.
Ja.
Djurgården.
Nej, men alltså jag gillar vad Djurgården har gjort genom åren.
Mm.
De har ju vunnit mest SM-guld.
Mm.
Jag trivs väldigt, väldigt bra i den organisationen, både som spelare och ledare. Och de har ju 16 guld, va? Så att det är många andra som har 1 guld. Och de tycker de är skitbra, så att jag vet inte. Ja, men det är så.
Ja,
tittar man på, om man tittar på statistiken så har ju då, det är ju då Djurgården, Färjestad, Brynäs som har väldigt många gulden.
Mm.
Vi ser lilla Luleå och de har 1 guld och de tycker de är jävligt bra.
Ja, just det.
Men du, alltså, och det är ju många som, Linköping har inget.
Nej.
Och Örebro har inget.
Nej.
Sen Södertälje har ju, ja, när man spelar på utering till exempel.
Ja.
Och det är många lag som måste jaga Djurgården för att kunna ta sitt 17:e då, någon gång i framtiden.
Mm.
Så det är väl inget, det är ju tävling.
Ja, klart. Ja, det var så himla härligt det här. Vi ska återkomma till din karriär lite senare, Robban. Först tänkte jag att vi skulle sätta in sikte lite mot vad som hände igår kväll. Och vi ber oss till Närke. Där Örebro tappade en match mot Timrå.
Exakt. Vi hade lite fel igen igår.
Ja. Vi får nog bara förlika oss med att vi kommer att ha jättemycket fel här. Men det var ju härligt liksom ur en, vad ska man säga, neutral synpunkt att skapades lite drama i den här serien. Det var en viktig förlängning får man säga. Det var antingen 3-0 i matcher eller 2-1. Ja. Och så klev Jonathan Dahlén fram. Mm. Avgjorde i 5:e perioden för Timrå. Mm.
Ja, det var det Peter Nilsson var inne på igår också. Att stjärnorna behöver liksom steppa upp. Och kan det vara vändningen kanske för Timrå att Dahlén får göra ett sånt mål och att de bara gasar på nu?
2+2 hade han igår. Ja. Det får man väl ändå göra sig och kliva fram.
Det måste man säga. När det gällde. Sen gäller det att fortsätta.
Ja, absolut. Ja. Men tar de nästa hemmamatch här nu Timrå så då är det ju helt plötsligt kvitterat. Exakt. Då är det bara hemmaplansfördelen kvar för Örebro sen. Vad tänker du om den här serien, Robban? Det känns som att den hamnar lite i skymundan. Vi har varit inne på det tidigare mot Färjestad Frölunda här.
Ja, det blir ju Färjestad Frölunda lite giganternas match i matchen och Frölunda vill sätta dit Färjestad. Färjestad vann förra året. Örebro är ju väldigt bra hemma. Mm. Så det är ju en jäkla skalp som Timrå tar. Ja. Mm. Jag såg att Timrå tog timeout efter x antal minuter bara i första perioden. Mm. Så då, de hade väl bestämt sig, nu får det fan vara nog. Ja. Nu ska vi vinna. Och så. Sen är det ju kul att de kan höja sig. Mm. Och att Dahlén då är en målskytt och kan spela offensivt fantastiskt bra. Mm. Att han kliver fram, han är ju en fantastiskt bra spelare. Mm. Han är ju jättenära NHL. Mm. Så att det är väl inget... Att han, och sen att han gör det då och att inte Örebro får stopp på han, det är ju jättekul för Timrå.
Det var starkt gjort av Timrå tycker jag. Man är ner 2-0 i matcher, man är ner 3-1 inför sista perioden. Att lyckas liksom dels hämta upp det och sen vända runt matchen dessutom. Tycker du det var imponerande gjort att lyckas hålla liv i den serien givet förutsättningarna inför tredje perioden igår?
Ja, helt klart.
Du måste ha spelat en del mot hans farsa va, Uffe?
Ja, jag spelade lite grann mot Uffe. Vi gick bara proffs samtidigt samma år. Och sen har jag ju följt Jonathan i 3-4 år. Jag har sett varenda 30-40 matcher. Ja. Eller 50 matcher, 60-70-80 matcher totalt under de här åren. Han var ju sen på året född och då tittar man ju som 2-3 år på honom.
Just det.
Så att han kan lira.
Hur var Uffe att möta?
Oh, jättebra spelare. Och framförallt jobbig att möta. Han vände och vred och var fantastiskt duktig i anfallszon. Mm. Det var ju hans stora grej. Det var ju bra anfallszon. Sen var ju bra över hela isen. Men det var ju framförallt runt målet.
Ja.
Runt sargerna och ta in pucken. Och smart. Mm. Målskytt. Smart. Slug. Och lurar backarna.
Mm. Ja. Ja, det blir intressant att följa hur det ska utveckla sig. Det är ju fortfarande fördel Örebro såklart, men lite mer om match blev det.
Ja, det blir ju, eftersom Örebro har lite så här, vi Närke, hemmaplan, Bern Arena, vi vinner alltid där. Nu har ju då Timrå slagit dem på fingrarna lite grann och vunnit på hemmaborg, overtime, lång match, mörar, testa vad de är gjorda av Örebro. Mm. Ja. Det är häftigt för serien.
Ja, verkligen. Om vi går vidare på häftiga serier så har vi den vi ser nedanför där. Färjestad håller sin serve, eller vad man ska säga i den här serien. Ny seger på hemmaplan. Här var ju Färjestad lite illa ute. Frölunda gjorde en riktigt bra första period, hade 1-0. Men sen får man säga att det var en fullkomligt förändrad matchbild sista 40. Satan vad bra de var då Färjestad, rent ut sagt. Vad är din spaning kring den här matchserien, Robba?
Det är att Frölunda kan inte som sätta det i tvåan. Och sen såg jag när de gjorde 3-1. Det var ett väldigt enkelt mål.
Mm, de spelade bakåt och så fick de ett direkt skott ut där backen.
Ja, men precis före har ju Frölunda dödat en, eller vad man nu säger, dödat en 5-minuters utvisning. Mm. När Färjestad hade tänkt att stänga matchen. Ja. Men sen var det ett enkelt mål för att de fick hugg. Ja. Jag såg halva den matchen och jag tyckte det fattas lite edge offensivt för Frölunda. Mm. Det är någonting som fattas där och de får höja sig då på hemmaplan.
Verkligen. Mm. Men de är, nu är Färjestad varit extremt skadedrabbade under den här säsongen. Men nu är de ordinarie bland forwards. Satan vad tunga de är då alltså. Det var inte lätt för Frölundas backar i andra och tredje perioden.
Nej, både 1-0 eller 1-1 och 2-1 kom ju framför mål. Ja. Alltså nästan, de stod ju på Frölundas målvakt i princip. Mm. Och Frölunda backarna fick ju inte bort dem därifrån. Nej. Och det är så de här serierna känns som att de kommer avgöras lite grann. Att de är duktiga på att försvara sig båda två. Mm. Men Färjestad tar sig in på mål så blev det svårt för Frölunda.
Ja, de klarade inte av att stå emot här riktigt. Mm. Det var ju 1-1 och 2-1 som kom en bit in i andra perioden. Det kunde ha kommit tidigare. Lars Johansson var ju Frölundas bästa spelare.
Mm.
Det känns som att det här är en serie du liksom gillar. Det är mycket kamp, det är irriterat, det är tajta matcher. Mm.
Nej, alltså det är tungt spel. Alltså det är mycket jobb, det är svårt att få ytor. Mm. Så jag kommer nog försöka följa den där matchen här framöver mer. Bara titta för att njuta av det här. Inte av böket, men att vem kan lösa de här knutarna och få det här utrymmet och naturligtvis producera offensiv.
Mm. Första matchen var ju ganska jämn får man nog säga. Andra matchen kändes det som att Frölunda var bättre. Igår var Färjestad bättre. Hur kan det skilja så mycket liksom från match till match? Inte så mycket, men det är ändå tydligt att hemmaplan har varit avgörande i känslan. Hur kan det skilja så mycket?
Ja, du har ju då i Karlstad har du ju, ja, du har ju 6-7 tusen som hejar och det är en fantastisk stämning. Och sen i Frölunda är det ju samma sak. Det är ju mycket goa gubbar där. De känner sig lite trygga, lite hemma, många lyfter sig på hemmaplan, spelare.
Alltså, så har det känts i den här serien tycker jag. Som att hemmaplan verkligen har varit en edge.
Ja, alltså det är ju för många lagar så. Men jag tycker ändå att det, om man tar bort ljudet så tittar bara på spelet. Stämningen är ju fantastisk och man kan höja sig. Men om man tar bort ljudet kan man säga så är det ju en väldigt tight hockeymatch. Så det är att man inte ger motståndarna några enkla chanser. Men Frölunda måste ju vara lite mer effektiv.
Ja.
Du måste hitta mera.
Av ett återkommande problem för Frölunda att man är dåliga på att ta betalt för sitt spelövertag.
Men igår så till exempel när det är 5 minuters utvisning så är ju Roselli fri.
Ja.
Mm.
Och det kan ju som tippa matchen helt.
Mm.
Och då målvakten i Färjestad tar den ganska enkelt. Mm. Och sen då gör de 3-1 väldigt nära efter det.
Mm. Ja, alltså även om Färjestad var klart bättre, det var inte så mycket att säga om, så det är fortfarande inte mycket som skiljer. Det som du säger, de är ett friläge från 2-2.
Ja, det är så det kommer vara. Man får några få chanser i en sån kvartsfinal att liksom vända på det och till din egen fördel. Så att missar man det så är det också, det sätter sig i huvudet. Ja. Om man precis har missat friläge så då kommer Färjestad kanske ta tillvara på det därefter. Så det är det som är så himla kul också att se i de här matcherna.
Mm. Ja, det är härligt. Vad tror du om utvecklingen i den här serien? Är det 2-2 tillbaka till Karlstad? Eller?
Ja, det är förmodligen 2-2 i Karlstad nästa gång. Det känns som att jag tror att Frölunda vinner nästa match. Färjestad måste göra en väldigt bra prestation för att få nypa för Frölunda hemma.
Mm.
Det är många som kommer att jobba extremt hårt med 10 000 i ryggen.
Mm. Ja, det är spännande att följa. Vi ska kliva över till kvalet. Och då har vi med oss en av SHLs mest meriterade och erfarna domare som befann sig på isen igår när det gick till 5 perioder nere i Malmö. Välkommen till Hockeymorgon, Linus Öhlund. Nu ska vi se, det är lite ljudstrul verkar det som.
Mm.
Vi får se om det ligger hos oss eller om det ligger hos Linus. Vårt kära kontrollrum får kika på vad det kan vara.
Exakt. Linus har inget headset i alla fall och det var ju strulet senast. Så det får vi se.
Vi kan dra förutsättningarna här lite snabbt. Det är ju Malmö-Brynäs. Malmö hade 3-0 matcher. Möjligheten att avgöra hemma igår kväll. Det gick till 5 perioder. Där Brynäs till slut genom Greg Scott kunde avgöra. Och ändå skapa lite dramatik här.
Mm.
Nu tror jag vi har med oss det, Linus.
Hör ni mig nu eller?
Jajamän, nu hör vi dig. Underbart. Vi har pratat om att det var nattmangling för oss som satt framför tv-apparaterna igår kväll. Hur var det för dig? Har du fått sova någonting?
Ja, men jag har väl fått ihop en kanske 4 timmar sedan i alla fall. Det är sjukt svårt att somna efter matcher och när det blir sådär sent så tog det ett tag.
Ja, matchen var väl seriöst, jag vet inte exakt, men det måste ha varit runt 11-snåret. När är man liksom hemma och på hotellet och kommer i säng då?
Nu har jag sovit i Malmö så jag hade inte så långt i hotellet, men vi var väl från här vi typ halv ett. Ja. Mm. Jag hade gått igenom och allt, alla procedurer.
Mm. När klockan blir så mycket kan man inte vara svinsugen på att sätta sig och analysera alla utvisningar man har tagit.
Ja, den tar vi idag. Ja.
Linus, vi ska inte prata så mycket om liksom just den här matchen, utan kanske mer generellt för er domaren under slutspelet. Under slutspel och kval, är kommunikationen mellan dig, spelare och ledare på isen, blir den liksom intensivare på samma sätt som att matcherna blir det?
Både och skulle jag vilja säga. Om man tar specifikt kvalet här nu, nedflyttningskvalet, så har jag upplevt det som att kommunikationen bland spelare och ledare har gått ner. Mm. De är så extremt fokuserade på sin uppgift och det pressade läget säkerligen spelar väl in på det också. Så det här negativa kvalet har nästan varit mindre än en vanlig grundseriematch. Mm. Sen var jag in på kvartsfinal 2 där mellan Luleå och Växjö. Och där var ju nivån högre på allt. Intensitet, gnäll, vanlig kommunikation. Så lite både och skulle jag vilja säga.
Är du jättebesviken att du slapp kvartsfinal 3 där i Växjö? Därför där blev du ytterligare ett snäpp upp så att säga.
Ja, men jag är glad för alla matcher jag får döma.
Jag tänkte på det, Linus, att just kring kvalet, det har varit väldigt mycket fokus på just spelet. Det har inte snackats så mycket om er domare. Och det är väl liksom, det är väl det kvittot ni vill ha, inte?
Ja, men självklart. Vi är ju ingen, vi är väl lite sugna på oss då att ha huvudrollen i en match. Och lite som när man var inne på tidigare. Ju mindre det pratas om oss, ju bättre. Mm. Så det är väl att föredra.
Ja, men jag tänker att det kanske är, det blir upp till dig att svara på, men att det kanske blir extra härligt när det är ett kval och det gäller så fruktansvärt mycket för de här två klubbarna, att det liksom inte är domarnas insatser som då står i centrum, utan att ja, det handlar om lagen.
Ja, men givetvis. Sen tycker jag bägge de här lagen, och nu är det tredje året jag kör den här serien nu, så ja. Alla lag har verkligen fokuserat på det de ska göra. Mm. Det finns alltid situationer i varje match som man kan diskutera, men de har verkligen kanaliserat sitt fokus på rätt saker. Och då, det underlättar ju våran resa där också.
Självklart.
Men jag är ju spelar i AIK och är själv assisterande lagkapten, så jag har ganska mycket dialog med domarna. Och vad som domare, vad uppskattar du mest? Att den liksom, hur vill du att dialogen med en spelare ska vara? Och när drar du en gräns för att det går från debatt till att det ska bli liksom någon slags bestraffning? Eller vad ska man säga? När går en spelare eller en tränare för långt?
Men just kommunikationen är ju ett extremt viktigt verktyg för oss domare. Och för att kunna leda matchen. Och som du säger, samspelet med lagkaptenerna är ju jätteviktigt. Mm. Jag uppskattar en lagkapten eller en spelare som är fram som är ärlig. Jag har inget problem att ta kritik om jag har gjort ett fel. Men bara kritiken är saklig. Sen kan jag ge min förklaring hur jag såg på situationen. Jag brukar ofta säga att jag säger inte att jag gjorde rätt. Jag säger bara hur jag såg på situationen. Och då vill man gärna ha ett schysst bemötande, att okej, okay, jag hör vad du säger, jag kanske inte håller med, men nu tar vi det härifrån. Det är ju svårare för de här som bara, de ska bara komma fram och ge sin syn på saken, de vill inte ens ha en förklaring, Och så när man ska säga någonting till dem, då drar de.
Nu ska du få min syn på saker där och sticker då. Men hur, om man känner så att oj, det här håller nog på att gå över styr, kommunikationen är inte riktigt den jag vill, hur hanterar ni som domare det? Alltså när det, när känslan är att ah, men det här håller på att eskalera.
Ja, men har du att göra med lag och spelare och tränare som är väldigt heta, så är ju ofta främst receptet att bemöta med, ju aggressivare en spelare eller ledare är, ju lugnare ska du som domare vara. Mm. Det blir ju sällan en bra soppa om du går och är tokförbannad tillbaka.
Försöker matcha ilskan.
Ja, men exakt.
Men det är inte helt lätt. Jag menar, om man alltid ligger ansvarig på domaren att vara den större personen, så alltså jag kan tänka mig att det inte är lätt i situationen, att så här, om man utgår ifrån att en spelare eller tränare är aggressiv. Alltså så här, det är ju inte så lätt, kan jag tänka mig, att alltid vara lugn då.
Nej, det är det väl inte, men samtidigt så det hör ju till våran yrkesroll. Det är ju vi som är matchledare. Vi har ju tagit oss upp hit av en anledning, det är att vi är bra matchledare. Så det största ansvaret ligger på oss att hålla oss lugna. Sen är det ju självklart, alltså vi har ju också 160 puls och adrenalin på slag av situationer, så ibland flyger väl ut någon groda ur munnen och lite aggressivt beteende så, men
det känns ju mer mänskligt. Ja. Men jag tycker bara att man skulle kunna ställa det kravet på en spelare med 160 puls också, alltså så här, mer utifrån att man ofta delar upp det på det sättet.
Jag är rätt trött på den där kursen. Ja, men när de kommer att be om ursäkt efter matchen, så är det så mycket känslor. Då är det gubben, det var jag också.
Menar du att du har fått höra det någon gång?
Ja, men, mer eller mindre varenda match.
Ja. Du var inne på det, Linus, att kvalet där kanske det inte har varit så irriterat, istället väldigt fokuserat på själva spelet. Men om vi tar slutspelsmatcherna exempelvis, känner man att det är extra mycket betydelse eller extra mycket vikt vid den här tiden på året?
Inte så mycket när du är i matchen.
Okej.
Okay. Då sker det mesta instinktivt. När du tar en utvisning, när du har målsituation. Allt du gör där ute så instinktivt. Det finns ingen tid och det skulle nog inte bli något bra heller om man åkte och funderar på.
Just det, det är ju semifinal.
Exakt. Det här, om jag tar en utvisning nu kommer det att kosta 60 miljoner. Däremot så kommer jag tänka på mellan matcherna. Att, ja, just det som hände igår, det har ju en jävla betydelse för det här.
Hur ska det här påverka Brynäs balansräkning?
Ja.
Avslutningsvis, Linus, en grej som det alltid pratas mycket om är videogranskningarna. Dels kring matchstraffsituationer, dels kring målsituationer. Kan du förklara för dem som inte riktigt vet, alltså, hur fungerar det när ni kontaktar situationsrummet? Får ni rekommendationer? Får ni direktiv? Alltså, hur går samtalen?
Till att börja med så finns det ju bara ett visst antal situationer som vi kan ringa på.
Yes.
Om vi pratar om målsituationer. Det får man ju ofta. Varför ringer ni på det? Ja, men vi kan inte ringa på den här situationen. Men i 9 fall av 10 så är det vi på isen, domarna, som initierar ringningen. Att vi vill kika på den här situationen. Skulle det vara så att vi inte har uppfattat överhuvudtaget att pucken kan ha varit över linjen, eller att, säg att målvakten har blivit störd, så kan ju situationsrummet ringa ner till oss också. Just det. Men om vi går in och ringer, så säger vi till Stockholm då att vi vill se på det här och det här och det här. Till exempel en målvakts påkörning eller störning i det blå området. Sen förser de oss med bilder. De är ju assistans till oss också. De ser ju alla situationer under ett helt år, så det är ju klart, de har ju enorm kompetens i det rummet. Men när beslutet ska fattas så är det vi domare på isen som har det sista avgörandet. Mm. Men det är klart att de bistår ju oss med hjälp. Att så här, vi hade en liknande situation för 2 veckor sedan och då kom det här utfallet. Mm. Eller att det ibland när man är inne i matchen och man har jättehög puls så är det lätt att man blir lite isolerad till en viss händelse. Då kan man flika in att men, kolla den här killens klubba kommer in här bakom målvakten, tänk på det. Mm. Så det är lite givande att ta, men det är vi domare på isen som har det sista avgörande beslutet. Mm. Mm. Mm.
Ja, intressant. Linus Ölund, stort tack för att du var med oss här under morgonen. Får du vila upp dig till nästa drabbning?
Ja, jag ska gå och lägga mig och sova.
Ja, härligt. Skönt.
Gör det rätt. Ja. Tack så mycket för att du var med.
Lycka till.
Tack själv.
Mm. Hej.
Hej.
Så. Men det är intressant att vi kan få de här dumma kommentarerna.
Jag tycker det är jättebra. Alltså, vi behöver ju ännu mer dialog och liksom en insyn i hur deras vardag och liv och liksom kompetens och allting kring vad som leder fram till ett beslut ser ut, så att man också får mer förståelse, kanske i en lite för infekterad relation ibland.
Mm. Var du domarnas dröm som spelare?
Ja, jag vet. Det är klart man som spelare så hade man känslor, man tyckte inte riktigt att det här var utvisningen och sådär. Och man hettar till några sekunder, men sen går det, sen dalar det ner den här frustrationen. Och även som ledare har man lite som, i alla fall, det är skillnad förr och nu, om jag går till mig själv. Jag tycker jag fokuserar helt på mina spelare och spelet istället för att vara domaren. Bara låt han vara.
Ja.
Sen tror jag att det är lättare att kunna göra sitt jobb som ledare istället för att fokusera på domaren. Låt han nu göra så gott han kan. Och det händer mycket grejer. Och att det är två huvuddomare, ett måste. Spelet går så fram och tillbaka så de hinner inte se alla detaljerna.
Nej.
Det här med att många ledare inte vet att vad... Ring, säger de åt i rummet. Och, så det kan också lite... De vet inte ledarna vad som gäller.
Exakt.
Så informationen borde gå fram ännu tydligare, det verkar som ledarna, när de ska ringa och vad de får ringa på. Mm.
Det tycker jag man ser ganska ofta. Så bara, varför ringer de inte på det här? För man är van vid att domarna kontrollerar vissa saker. Mm. Men det som Linus är inne på, de kan inte ringa på vad som helst.
Nej. Och jag fick 10 matcher där med Vik. Då var det ju väldigt många ledare som skriker, vissa lag som skriker på alla avlossningar.
Mm.
Jag tänkte som, vad ska det vara så här? Ja. Jag är som scout så hör man ju inte, man är ju på andra sidan läktaren.
Ja.
Då hör man ju inte, man ser ju när de gestikulerar, men inte när de pratar.
Ja,
varje avlossning, offsider, det, domaren, kom igen. Alltså, man bara, så jag frågade en domare så här, är det här okej?
Okay?
Att man skriker så hela tiden.
Mm.
Ja, men jag har gett den en varning.
Okay.
Och så var det samma i nästa prov. Så jag undrar om den här varningen gav ingen resultat.
Nej.
Så att ledarna måste kanske också gå till sig själv. Så ha en mikrofon på dem, får vi höra vad de säger. Mm.
Ja, precis. Jag tror att gränsen förflyttas lite hela tiden för vad som är okej. Okay. Och gör man det tillräckligt mycket så tror jag att man inte inser hur kanske illa det låter. Men sen tror jag också att det är ett sätt för den här tränaren kanske kontrollera situationen utan att kanske göra det bättre i att så här, prata med sina spelare.
Mm.
För man har hittat ett sätt som funkar för en själv.
Ja.
Och är så bra. Är det inlevelse, att man är passionerad? Det går på andra sätt att påverka. Men det är klart att alla är olika.
Mm.
Men det är själva... Det är i alla fall, det är barn på läktaren och det som sägs hörs ju på läktaren. Närmaste sektionen hörs ju. Så att det är ju en reklam för sporten också. Det är svårt. Det händer grejer i hockey. Det är passion, det är inlevelse, det är, alltså man vill vinna. Och man har fans i ryggen, man har fans hemma framför tv-apparaterna.
Ja.
Det händer mycket hockey.
Mm. Ja, man märker ganska snabbt som spelare när det går från att vara konstruktivt till destruktivt. Mm. Man ska väl ha en viss liksom inlevelse i matchen, men man märker när det har gått för långt och då tar det för mycket energi. Så det är verkligen en fin balansgång. Men, ja.
Vi berörde ju lite kort här serien mellan Malmö och Brynäs som var 3-0. Nu är det 3-1 och vi ska tillbaka till Gävle för match 5. Går det för Brynäs att vända det här, tror du?
Jag tror vinsten igår. Ja, det är självklart att de förlorar var det slut. Men kan de få vinna i Malmö 10 000 människor eller mer på läktaren? Och Malmö har kanske överpresterat. Eller?
9 raka segrar hade de.
Ja, och de har gjort det bra. Mm. De har hittat en väg att vinna. Alla ställer sig bakom varandra och kör. Mm. Och varje närkamp är viktig och så vidare och så vidare. De gör mål. Mm. Olas Mattsson som är jätteduktig back just 3.
Ja.
Det hände ju väl det förut. Ja. Det var kul att han, och han har varit duktig där.
Ja, varit jättebra. Mm.
Och så de har Brynäs fått lite som ser de ljus i tunneln?
Ja. Ponera att Brynäs skulle göra en kraftsamling och även ta nästa match här hemma i Gävle. Då det blir inte svinkul för Malmö att spela den match 6 då. För då vet de att torskar vi den här, då börjar det bli jobbigt. Alltså. Mm. Om man ska gå liksom längre fram. Men det är spännande att göra det givet att det gäller så himla mycket.
Mm. Det är det här, den här gamla quoten då, att fjärde matchen är alltid svårast att vinna. När man ska spika igen.
Ja, och då var det ändå torska.
låsa skåpet ungefär.
Ja, exakt.
Och, eller vad man nu säger. Mm. Och så Brynäs får ju fått chans nu. Mm. Vinner de nästa match, då är det ju... Då är det ju, kan man säga, det är för sjunde matchen i Gävle med 8000 gästrikebor. Ja. Brynäsare.
Ja, herregud.
Det är inte sant.
Den ultimata vändningen.
Ja, aldrig hänt i svensk elithockey. Så vi får säga så här. Fortfarande talar ju det allra, allra mesta för Malmö. Man har vunnit 9 av de 10 senaste matcherna. Matchen man torskade igår var i period 5 i förlängningen. Mm. Det är fortfarande jätteövertag Malmö såklart. Men det är ändå kul att vi har fått liksom lite liv i den där serien på nytt.
Ja, man gillar ju att leka med tanken att det fortfarande finns en chans. Att
en match 7 här kittlar ju, måste man ju ändå säga.
Verkligen. Mm.
Kan man spela på Friends?
Du tänker redan kommersiella liksom 2050.
Nej, men det är ju väldigt mycket brynäsa runt i landet.
Ja, det är klart.
Och naturligtvis är det många Malmö-fans också, men det är mer brynäsare. Mm. De har ju historien bakåt i tiden att vara ett väldigt högpresterande system.
Definitivt.
Vi ska kika lite på vad som hände i Hockeyallsvenskan igår. Båda topplagen, om vi säger så, Modo och Björklöven, tog åter grepp om sina serier här. Modo vann på Hovet mot AIK. Björklöven vann i Västerås. Johanna, vi hade ju dig på plats på Hovet, kan man säga.
Precis, flygande reporter.
Ja, exakt. Ja, men hur tog sig Modo an det här lite halvkärviga läget?
Ja, men alltså jag vet inte riktigt om de kanske egentligen tog sig an det på ett sätt som de själva hade önskat. De vann ju matchen, så det var ju bra, men den stod ju och vägde länge. Och AIK har ju inte spelat så här bra på hela säsongen egentligen, så de har ju säkert självförtroende i att de har hittat någon slags form. Och hade både en och två lägen att också ta ledningen igår. Så att jag tror att, och dessutom har de hemma match på Hovet igen på torsdag. Mm. Så det är nog inget läge för Modo att slappna av ännu.
Utan
de gjorde det bra igår, och de hade, AIKs målvakt spelade väldigt bra, Niklas Lundström också. Mm. Men det är kul att det är så jämnt. Mm. Och jag tror att det kan bli 2-2 igen på torsdag.
Ja, intressant. Mm. Så är det ju nya hockeyallsvenska kvartsfinalmatcher ikväll också. Mm. De andra serierna där. Precis som det är i SHL. Rögle-Skellefteå 1-2 i matcher. Vi ska till Ängelholm. Luleå-Växjö 1-2 i matcher. Vi ska till Luleå. Mm. Vad kittlar mest här, Robban?
Ja, det är Luleå och Växjö. Då kan Luleå komma tillbaka och vinna. Lassinantti släppte in många mål sist.
Mm. Det är utbytt.
Ja, precis.
Utbytt. Mm. Och före det så höll han nollan.
Ja. Framförallt tycker jag det ska bli intressant att se här uppe i Luleå hur liksom, givet att det var så fruktansvärt irriterat från deras håll i samband med förra matchen. Alltså hur de kommer ut idag då, när det lär ju koka i Coop Norrbotten Arena och de har ju fått bra bensin till den här matchen. Så det kan nog...
Och det är en fantastisk stämning i alla arenor då. Och Luleå var en väldigt, väldigt hög stämning. Det är min känsla. Och ja, säsongen. Luleå är inte riktigt, riktigt nöjd med säsongen. De vann 1-0 hemma för oss, sen förlorade de stort. Mm. Det rann väl iväg lite grann där.
Ja, ja, ja. Ja. Det var ju massa utvisningar.
Det speglar kanske inte matchen i sig så spelmässigt.
Men varje match är ju match. Alltså det, är som, det som har varit är glömt. Nu är det nästa match. Man ska vinna 4, punkt. Det får se ut hur fan det vill egentligen. Och sen har vi nästa då.
Ja.
Rögle, Skellefteå som är... Rögle är inte riktigt nöjd med sin sesse.
Har du mål på 2 matcher nu heller?
Ja, och sen Skellefteå har som förlorar första. Mm. Vinner 2, alltså klart och klart. Men de visar att de är väldigt duktiga. Mm. Målvakten är het i Skellefteå. Mm.
Linus Söderström.
Ja, och så att ja, det blir en bra test för Rögle.
Ja, verkligen. Hemmaplan igen. Jag börjar bli dags för dem att få hål på Linus Söderström här nu. 2 raka matcher utan en kasse framåt. Då blir det svårt att ta Skellefteå. Ska man säga utan att det är ett understatement. Ja, vi får se. Om det blir 3-1 eller om vi har 2-2 matcher att kika tillbaka på. Robban, du och tog det här klassiska VM-guldet 1987. Då var det många års väntan som var över i ja. Sverige.
Mm. Ja, det började faktiskt året före med Kurre Lindström. Anställde en kille som heter Kurre Engqvist tror jag. Mm. Från Enköping. Han var någon så här sportpsykolog eller beteendevetare eller någonting som en sportkille. Och
som
pratade om att lägga upp mål. Och då har vi de berömda 3 kronorna på bröstet. Om vi har halv nivå på alla 3 kronor. Hur ska vi höja alla nivåer? Vad skulle Pekka börja? Pekka skulle dricka mindre kaffe, täcka skott med huvudet om det behövdes. Han skulle göra lite extra. Och han skulle rädda med huvudet. Han skulle ta den här friläget som de här röda tröjorna hade till exempel. Men att alla individer skulle höja sig lite grann. Det höjdes ju den här nivån i alla 3 kronor. Mm. Det var så vi började fokusera. Och
86 menar du då?
86. Mm. Vi börjar prata om att vinna mot första femman.
Ja, just det.
Hur ska vi göra för att vinna mot Kasotone och Fettes och Larionov, och Pluto och Makarov? Alltså det är bara de 5 vi skulle vinna mot. Det gick inte att vinna mot dem nästan.
Nej.
Det var nästan väldigt, väldigt, väldigt svårt. Men i alla fall, då börjar vi prata om vad alla ska göra. Vi individuellt och lag göra för att vinna mot första femman.
Mm.
Vi har pratat om det. Vad kan vi göra? Alla skulle träna lite extra. Byte för byte, veta när de kommer in. De spelar ju 2 minuter drygt, den femman.
Mm.
Så det måste kanske 2 eller 3 byten för oss då. Men vi skulle vinna.
De jobbade inte med korta byten. Mm.
Nej, men alltså, de var ju bäst i...
Ja.
Ja, det var inte många som var bättre.
Nej.
Och hur skulle vi kan slå dem. Och sen vi förlorade med 10-0 i Sverige 85.
Mm.
Sen förlorade vi VM-finalen i maj med 3-2.
Mm. Ni närmar er.
Vi närmar oss. Ja. Och vi känner att fan, det här finns det lite. Och då började vi prata om det här. Och det byggdes upp då det här byte för byte.
Mm.
Att vi hjälptes åt hysteriskt. Mm. Alltså, hjälpas åt. De som är på isen och även alla i laget. För att vinna den. Alltså, sen var det oavgjort här. Och ett fantastiskt mål som aldrig kommer att försvinna. Vi bara matade på där och sen sista matchen mot vi oavgjort mot Tjeckien, oavgjort mot Ryssland, sen var vi med 9-0 mot Kanada.
Urladdningens mamma.
Det kändes som att det var den här ketchup-effekten.
Ja.
Det bara släppte.
Ja.
Vet målen alltså, det är bara 1 och 2. Det var ett jättebra lag om man tittar på pappret Kanada hade. Kanada hade vi inte så mycket att spela för, tror jag. Jag kan inte komma ihåg alla siffror.
Men... Nej, men jag tror du har rätt.
Ja. Mm. Och sen är det intressant där, då när matchen är klar 9-0, då är det klart. Då har vi gjort vad vi kan göra. Sen Ryssland-Tjeckien efter.
Ja.
Mm-hmm. Då hänger man upp grejerna och så hade vi bytt, kanske man inte får säga, men vi hade bytt vårat vatten. Till, Kanada hade ju sponsrat Labatts öl.
Okay.
Så jag och Masken Karlsson, vi delar på ett sexpack innan vi tar vår skridskorna. Nu ska vi dricka bira, nu har vi gjort vad vi kan göra. Och sen duschar man raka
sig.
Gick över gatan till pizzerian och då var det någon öl till. Och så gick vi över till matchen. Då står vi där. Och jag och kusin Eldebrink, vi är så jäkla nervösa. Så Alltså vi är så nervösa, vi vet inte vad vi tar vägen upp. Mm. För det står 1-0 till Tjeckien, ja, och Ryssland trycker på. Så gör de 1-1. Då är det som bara, nu är vi världsmästare. Ja. Och så gör de 2-1. Då är det som bara...
Ja, musten.
Och så med de där jättefina kostymerna, eller kavajerna, ja, som... Jag har kastat bort min faktiskt. Ja, jag borde ha ramat in den. Men så då var det som buff. Och så ner i omklädningsrummet, kasta in tränarna i duschen. Mera champagne och så halleluja ut på isen. Mm. Så att det började med att det här börja prata om att vinna mot första femman.
Just det.
Och då tänkte vi, då alla varit lite bättre. Och sen är det ju ett fantastiskt lag, det här svenska laget också. Mm. Det är ju jättebra spelare.
Ja, många profiler.
Ja, men det är intressant, för det är samma filosofi som du berättade om i början av programmet, att liksom utmana och utvärdera mot det bästa som man vet finns, och hela tiden inte vara bekväm och komma ihop som grupp. Och jag gillar liksom symboliken i det här med Tre Kronor, att alla liksom köper in till en gemensam idé. Mm. Det är kul att det har liksom hållit sedan 86. Mm. Och så lyfter du samma sak nu på 2000-talet. Mm. Jag tycker det är väldigt snyggt.
Håller den.
Det håller. Ja.
Men även om vi vann eller fick silver, silver i 86. Och då vände vi lite matchen mot Finland där och sådär. Men vi tog silver och fick spela final mot Ryssland. Så var vi ju ganska nöjda om vi förlorade med 3-2. Alltså, när det stod, året i Svest var det 10. Mm. Året före det i Svest var det 10-0. Mm. Så de var ju så, och så finalen 81 vann Ryssland med 12-1.
Mm. Så jävla sköna det, siffror.
Det är ganska stora siffror. Alltså, är man på isen med de här ryska grabbarna, framförallt första femman, de är jätteduktiga. Ja. Då känner man sig väldigt, väldigt... Då säger man, okej, nu är det dags att åka hem och träna.
Lite som årets Luleå i SDHL.
Ja, just det. Ja. Det blev lite fest efteråt här också sen, va? Efter 87-guldet.
Ja, alltså det var ju... Micke Pernfors hade spelat turnering. Eller det var, ja, först var det lite pizzeria efter mina matchen, lite champagne. Och så var det bankett. Så när vi kom till banketten var det slut med mat. Man var ganska mörbultad. Men då hade, jag tror Magnus Svensson hade lite kontakt med Micke Pernfors, för han hade vunnit en turnering i Wien samtidigt. Och vi hade ju då vunnit. Så vi måste ju träffa Micke Pernfors. Då var det ett gäng som åkte till någon bar där. Restaurang, bar, disco eller vad det nu var. Och där, det var stora flaskor på bordet. Mm. Champagne. Micke kom in med någon jätteflaska som Schumacher lyfte det. Och sen var det Scandic-chefen i Gävle.
Okay.
Flyttade till Wien och öppnade nya Scandic-hotellet där.
Okay.
Så han kom ju med några flaskor där. Så det var väldigt mycket bubbel.
Det var en salig blandning. Okay.
Det var mycket kolsyra. Så det roliga var att vi var så otroligt hungriga.
Ja.
Så efter vi 12-1-tiden på natten, så jag och Masken Karlsson och några till, då promenerade vi till McDonald's.
Ja.
Vi höll på hungriga ihjäl.
Vi åt en
pizza efter, vi hade ju sån här eftermiddagsmatch och sen var det kvällsmatch. Och vi hade ju inte fått någon mat i kroppen, för ryssarna hade ätit upp all mat och även de andra då.
Hemdöd.
Eller vi var sen, det fanns väl orsaker för vi var sen till banketten, kan man säga.
Ja.
Men då var det kul att Micke var där, och jag tror Magnus Svensson, Sigge Svensson, han bytte en klubba mot ett tennisracket. Sigge sitter med tennisracket. Det var jävligt roligt. Sen träffar vi, tror jag, Pernfors på flyget också.
Jaha, okej. Du nämnde Larionov där tidigare. Du spelade ju med honom.
Ja, också. Jag spelade både även med Krutov i Vancouver.
Just det, Krutov också. Just det.
Och så... Alltså det var ju inte samma Larionov.
Nej.
Utan det var ju... Han sa faktiskt att jag kommer nog att... Det tar mig 2-3 år att återhämta mig från ryska träningen i 8-9 år. Han sa, jag har haft träningsläge 9 år.
Mm.
Eller 7 år. Alltså 7 år extremt hårt.
Ja.
Så han sa, och det var ju det som hände. Det tog 3 år i Vancouver och sen var det San Jose och sen pika.
Ja, just det.
Och sen, ja, Detroit, då var han bland de bättre i ligan.
Mm. Just det. Om vi liksom vänder hem till Sverige. Ett minne som kanske inte ligger liksom lika varmt om hjärtat, men som är omtalat, det är ju finalen mot Färjestad 98.
Mm.
Torskades i sadden. Mm.
Ja, det är klart det svider när vi leder med 12-1 i skott tror jag, i sadden, och vi förlorar och har någon i stolpen.
Ja.
Och det kom ett långskott på Sveriges bästa målvakt då. Många gav skulden för det, men det var inte det, utan det var ju att vi inte gör mål.
Mm.
Och det svider, för jag tyckte vi var värda att vinna.
Mm.
Så man får det här SM-guldet, då har man ju lyckats, ja, så att säga.
Kan ni grämma det än idag?
Nej, men alltså vi var värda det tycker jag. Och framförallt ledarstaben då, med Wikegård och Lillis. Lillis har ju fått sin SM-guld sen då. Så att, framförallt Niklas tycker jag ska ha det.
Ja. Du, var det inte den matchen du sänkte Pelle Prestberg i match 2?
Ja, jag hade varit bort. Jag hade så en brokig säsong 97, alltså genom ljumskoperationer i Schweiz. Jag var syrespelare fram till januari, då vart jag Djurgårdsspelare. Så jag spelade, tre matcher från augusti till januari. Opererade med ljumskbråck och kom tillbaka sakta. Sen började jag träna med Djurgården i december, för att det fanns inte så mycket ishall att träna på i Schweiz. Alltså extra och så här. Och då fick jag träna med Djurgården också, och då tränade jag extra själv och åkte runt varv. Och kom att få mera meter i kroppen. Och då började säsongen i Schweiz skulle ta slut ganska tidigt. Så tänkte jag att jag såg chansen att vinna SM-guld med Djurgården. Och så skrev jag på för Djurgården. Och sen gick det jättebra i februari. Sen började första serien mot HV, så slet jag på andra sidan.
Mm-hmm.
Det var nerv som låg i kläm där. Så innan jag hittade det då, problemet, så åkte jag ner till Harald Ros i Helsingborg. Fotbollslagets läkare.
Ja.
Och han var bra på nerver och grejer, så då han fixade det med Sam Smedberg, en doktor. Jätteduktig. Ja, okay,
Nu är det riktigt bra name dropping.
Ja, ja. Och i alla fall så nej, men det här är ju killar som kunde göra att jag kunde spela SM. Så jag måste ju nämna dem.
Jag gillar det.
Och jag ringde bara upp Harald Ros och du måste göra. Ja, kom ner. Boom. Ja. Så fixade de det. Så jag spelade ju bedövad nerver. Barn. Jag var ju ganska svag i bålstabiliteten, men jag bedövade så jag kunde spela. Okej. Så jag hoppade in, jag spelade första serien, sen spelade jag andra matchen. Och då Pelle pressade pucken i mitten och jag kliver fram och tacklar han. Och det är ju mitt jobb bland de bättre spelarna i Färjestad. Och han låg kvar där och fick hjärnskakning. Men på den tiden så spelade han ju 2 dagar senare.
Ja.
Tyvärr, och gör lite mål och grejer. Så. Men vi vann matchen i Karlstad, vann hemma. Då var det bäst av 5.
Just det.
På de här. Vi hade ju vunnit bäst av 7 tror jag.
Mm.
Dumt att inte de hade 7 matcher. Och sen kokande globen. Pelle Prestig 1-0, Thomas Johansson 1-1. Och för mig personligen så var det ju när slutsignalen var nästan lättnad. För jag tänkte, jag kommer nog förmodligen göra illa mig väldigt, så att jag måste sluta om jag...
Okay.
Ja, det är ju... Men det är sånt som man får ha lite smärta när jag är ledsen. Men så vi var ett väldigt bra lag och var värd att vinna, men det blir så. Någon måste förlora sadden. Och ett fantastiskt lag med Tommy Söderström i spetsen och massa bra hockeyspelare.
Avslutningsvis, Robban, jag måste bara fråga, hur var det att spela i England? Hur den säsongen Nottingham?
Ja, Nottingham. Jag 99-2000 så ville jag spela Stockholm, och då var det Hammarby. Och sen tyckte jag att det var väl lite för låg nivå för mig. Så då var jag ner och tränade i Malmö massa veckor för att komma i form då. Till gammal form. Och sen valde Percy att signa med en annan spelare. Så då min agent då sa att i Nottingham så har de en ny arena. Och det är bra liga.
Ja.
Då åkte jag dit och varit en jättefin arena. Och det var ganska bra spel.
Var det alltså?
Ja, mycket, ja, det var faktiskt bra. För Sheffield Steelers vann över tyska lag i någon sån här Europa Cup-grej. Så det var hög standard. Mycket, det var som toppen just då.
Okej. Mm.
Men det var mycket slagsmål.
Ja, det kände man ändå på sig på något sätt.
Ja.
Ja, men kul.
Men det var en upplevelse. Och sen var du tränare. Mm. Sen hoppade jag in där lite grann. Ja. Det där är ganska kul. Enköping SK.
Ja. Läggs ner där.
Så då var jag tränare i Djurgården och Jag var ansvarig för hockeygym och J20, så jag var även lite i A-laget och var med där. Och sen så var säsongen slut för Djurgården juniorer. Men ett halvår före så ringer Kure Lindström och några två killar till som jobbade lite i Enköping då. Mm. Ringer till, okej Robban, du, om Enköping är i kvalserien, långt på ner säsongen, då måste du vara med och stötta. Och jag säger, ja för fan, det är inget problem.
Men, klart jag ska spela Enköping!
Ja, och då var det, de spelade i division 2. Ja. Och då var det kval till division 1. Mm. Och då var jag och några till spelare som de fyllde på där med. Så att då...
Sju matcher, 5 poäng, säger jag här. Ja, att det blev i kvalet.
Ja, och då vi gick upp till division 1. Ja.
Men fanns det inget transferfönster då, eller skrev du på att
jag skrev på att de registrerade mig tidigt.
Ja, snyggt. De hade en plan.
Ja.
Ja. Fan vad härligt. Stort tack Robert för att du gästade Hockeymorgon.
Ja, bra.
Väldigt att surra lite.
Ja, men det finns mycket. Jag har mycket i banken. Nej, men alltså, det du ser, det är ganska lång karriär. Det har hänt mycket. Ja. Fantastiska som
jag finns lite att ta av.
Jag uppskattar inte hur fint Vancouver är när man spelar. Det har jag gjort mer efterhand. Vinner serien med Västerås 93. Sen får vi 5 skador efter första playoff-matchen. Då har vi chans att vinna. Väldigt stor chans med en väldigt duktig hockeyspelare som varit bra, som är rätt ålder och så vidare och så vidare. 95 så vann vi serien med Djurgården. Och förlorade 3-0 i matchen mot HV. Pang, sa det bara. Det var Bosse Ahl som spikade en fullständigt.
Ja, just det. Det har man hört om. Ja.
Och du vet, jag skäller på honom fortfarande. För han är ju jobbar med HVs med materialarna. Ja, så jag säger varje år, vad fan, kom igen. Jag har släppt in några puckar. Han mår bra det fortfarande.
Ja, såklart.
Han haltar lite grann nu mer. Det är klart du haltar när du bara spikar igen. Ja. Han var otroligt duktig.
Ja,
ja, ja. Så är det ju alla säsonger. Finland var... Sen förlorade VM-finalen mot Finland. Och så fick jag chans att spela i Lukkorauma.
Ja.
Och då ringde jag Kure Lindström och frågade. Lukkorauma, jag hade spelat där förut. Men vad säger du? Ja, bara åka. Det passar jättebra in i det laget. Och nu finns Kocker på väg upp.
Ja.
Vi vinner med mästare. Och du är första svensk att spela där. Mm. Så Thomas Sjögren och jag var första svenskar att spela i finska ligan.
Var det så?
Ja.
Okej, okay, inte bara i Lukorama utan i hela finska ligan.
Ja.
Okej, okay, det visste jag inte.
Och sen har alltid varit en liten dröm att spela i Schweiz. Och det fick jag efter Lukko. Mm. Det gick en bra säsong i Lukko. Jag tror det var 18 mål på 41 matcher. Poängmässigt. Och vi spelade bra. Jag spelade otroligt mycket hockey.
16 mål var det, gubbe. Ja. Ska vi inte sitta här
och... det var 2 i slutspelet också.
Fan också, du har rätt!
Och så då fick jag chans att spela Syrien, som var en liten dröm sådär, och spela i Alperna, kan man säga. Så det var... Och sen lite skador kommer in där och så vidare. Så att det är... Sen var det ju direkt från Nottingham, så var det ju pang tränare i Almtuna.
Ja, just det.
Och det gick ju. Sen var det 3 år med Vikingur och Garpen. Mm. Och sen var det Almtuna och sen var det pang scout i 14 år. Mm. Så att det har inte varit så mycket break från hockey.
Nej,
men det är för mig, det är ju hockey en stor del och det händer mycket. Och, men det är hockey ju med passion, glädje, sorg, allt, hela paketet.
Man får allt.
Energi. Mm. Alltså, vi sitter här och jagar upp oss 8 på morgonen om hockey och detaljer. Tänk då i Luleå. Min pappa sitter på samma plats sedan 81 och han har ju möte med sina pensionärspolare. Ja. Det är Åkessons farsa. Det är ju möte på lunchen. Mm. Ah, vad tror du imorgon? Bla, bla, bla. Och tänk då alla Djurgårdar, alla Brynäsare. Frölunda, goa gubbar.
Ja, ja,
men tänk hur mycket energi det är för hockeyn. Ja. Och detsamma med fotbollen.
Ja.
Det är många som har... Alltså, de vaknar imorgon, hur gick det för mitt lag?
Ja.
Vad är på G? Mm. Håller Bosse Andersson på att signa någon ny spelare?
Ja, ja.
Eller den sportchefen? Och så vidare och så vidare. Så det är mycket passion kring sporten.
Ja.
Och
ja, det är ju det fina, hur mycket folk brinner för det. Och just nu är det liksom... eskalerar ju, eller vad man ska säga, vid den här tiden på året också.
Mm.
Det är liksom val och slutspel.
Nej, men det är väl klart att jag pratar om hockey som det är min
grej. Det är det vi gör här.
Sen har alla andra idrotter som det. Det är som det, och det är fantastiskt med idrottsvärlden. Och, men det vi både spelare och ledare måste som ta tag, det är det här med att fokusera på rätt grejer. Mm. Hur ska vi bli bättre hockeyspelare istället för vad domaren gör eller vad fansen gör? Och så. Det är klart att det är passion om man känner sig ensam när man trippar någon och så här. Måste vara domaren. Det var ingen trippig. Och så vidare. Men jag tycker det är häftigt med all passion. Och jag kanske har blivit lite lugnare som måste i bås och så här. Och sen är jag... När jag tränar så brukar jag ryta till när det inte riktigt, när man går ner så väldigt, väldigt mycket. Men, och så gör så här istället. För då får du ju mål och passa kompis och så vidare. Det är kul med hopp.
Ja, det är det bästa som finns.
Det tycker jag var himla fina avslutningsord. Robert Nordmark, stort tack för att du kom hit idag. Tack alla ni som har tittat, hängt med oss. Vi kör ju varje vardagsmorgon mellan 8 och 9 under slutspelsbubblan, som vi väljer att kalla det. In på hockeymorgon.se, där följer ni oss. Och där kan ni också spela det här spelet och man kan utmana mig efter mitt halvdana resultat i fredags. Då kan man vinna fina priser från vår samarbetspartner C-more. Och de har ju också ett erbjudande som ni kan ta del av in på cmore.se/kampanj/hockeymorgon. Det var allt vi hade för idag. Vi hörs i morgon igen 08.00. Hockeymorgon.se är det som gäller. Tack för att ni har tittat.
Hockeymorgon presenteras i samarbete med C-more.